På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Lyssna på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Det är väl någonting livsförändrande för mig, framförallt. Så att det är väl en... Man har den turen, så att säga. Så att lyckas man... Man tar sig till NHL, så är väl där då de stora pengarna finns. Det var den situationen vi hamnade i. Så det var väl mycket, mycket bakom kulisserna där, ända in i kvalserien hade vi möten fram och tillbaka med Frölunda och Modo. Och det är väl kanske det största lärpenningen jag har fått just i min karriär, och kanske var lite mer kall och lyssna på mig själv och verkligen vad jag känner och vad jag vill göra. Ja, alltså jag tror att det skulle kunna vara en lösning för att få bort lite grann i alla fall. För du har ju spelare som man, som får ett gäng avstängningar varje år i svensk hockey för fula överfall egentligen. Och de får inte mer bestraffning än böter och så några matcher vila, sen när man tillbaka liksom. Så att skulle du ha folk som kliver in och markerar där och visar liksom att det är inte okej, så kanske man skulle kunna undvika några sådana situationer.
Kan det vara så att vi i Victor Olofsson fått se en ny svensk stjärna tändas på NHL-himlen? Ja, mycket talar faktiskt för det om vi ser till hans första riktiga säsong i världens bästa hockeyliga. Olofsson pangade inte bara in 20 mål i grundserien. Han belönades också med en plats i All-Star Rookie Team och var under en period en kandidat till Calder Trophy. All denna framgång renderade till slut i ett lukrativt tvåårskontrakt med Buffalo Sabres som han skrev på under förra veckan.
Det känns... jag vill ungefär veta var jag kommer hamna någonstans, och att det kommer lösas, det har jag väl alltid vetat om liksom. Men ändå skönt att fått det gjort, och kommer kunna liksom fokusera på kommande säsong, bara släppa lite när det ska bli klart och alla de bitarna. Så att det känns bra.
3,05 miljoner dollar över två år, alltså 6,10 miljoner dollar. Räkna lite snabbt på det här innan vi ska ses. Det är ju över 50 miljoner svenska kronor. Alltså det är ju en svindlande siffra som man nästan inte kan ta på, känner jag.
Ja, jag håller med. Det är väl någonting... livsförändrande för mig, framförallt. Så att det är väl en... Man har den turen, så att säga. Så att lyckas man ta sig till NHL, så är väl där då de stora pengarna finns. Så det är väl någonting man alltid har vetat om, och någonting man som kanske har sparat en ännu mer också, just när man har växt upp. Så att men det känns lite overkligt när man sitter här idag och har kritat på det där kontraktet.
Hur skönt var det att det inte blev skiljedomstol, utan att du och Buffalo och dina representanter kom överens innan?
Ja, men det var skönt, för att jag har väl hört lite stories vad som kan sägas, och det brukar kunna vara lite hård skärgång där.
Ganska infekterat, va?
Ja, jag tror att det kan bli det. Det är väl spelarna vill väl ha liksom, vi vill väl ha det vi anses vara värda, och klubben vill väl försöka få en till en så billig peng som möjligt, så att försöker väl ta alla liksom tricks man kan ha i boken där för att ja, få det man vill ha från båda parter. Så att det, jag har väl hört att det kan vara lite, ja, lite sådär stämning.
Men för att alla våra lyssnare ska förstå, så skiljedomstolen krävs när parterna är egentligen för långt ifrån varandra i förhandlingarna, eller hur?
Ja, precis. Det är väl en, nog inte jag varit där, men som jag förstår så är det väl en domare som bestämmer vad, han tittar vad man har gjort och hur man har presterat och jämför med spelare i andra spelare i ligan då, vad de har presterat och vad de tjänar, så tar de ett beslut sen vad, vilken lön man ska hamna på.
Nu förstår jag att de här sedlarna hamnar ju inte i din plånbok direkt. Men har du börjat tänka på hur du ska investera dem och hur du ska kanske spendera en del av dem?
Ja, det är väl, jag har en lite, eller haft en diskussion med min agent också, just att göra upp en plan med en rådgivare också. Egentligen planera hela livet, vad man har, vad man vill göra för pengarna och lägga upp det på ett smart sätt för att få ut så mycket av det. Så att det är väl det fortfarande, som jag sa, så är det lite, känns lite overkligt än så länge. Så jag kommer väl förmodligen smälta in och kommer väl känna mig mer trygg i den biten så småningom.
Vad blir det första köpet då, tror du, av de här pengarna?
Jag vet inte, jag har väl alltid, jag har alltid velat ha haft någonting, någonting här vid vattnet hemma, ett hus eller någon stuga eller något liknande.
Vi ska säga att vi sitter i Örnsköldsvik också.
Ja, så. precis. Så vi har ju en fantastisk skärgård här, så att jag trivs väldigt bra vid vattnet, så att det är väl kanske någonting åt det hållet. Får se.
Framtida hus här kanske?
Kanske, vem vet. Man får se, det är väl tidigt, ser man, vet aldrig vad som kan hända, men det är väl en dröm jag alltid har haft att ha någonting i alla fall, så vi får se vad det blir.
När det här nu har säkrats, känner du att du kan pusta ut och tänka att nu är jag i NHL, jag har mitt kontrakt över de här två säsongerna, eller följer en press med direkt här där du känner att nu måste jag verkligen motsvara förväntningarna?
Lite både och på ett sätt. Jag har väl förväntningarna på mig själv att göra ännu bättre. Jag vet att jag kan göra ännu bättre. Så att samtidigt är det skönt att ha de här två åren. Även om jag skulle åka på en skada eller om det skulle gå tungt nu här i första året, så vet jag att jag sitter på ett år till. Så just den biten är väl en trygghet i sig. Har man ett år så kan det bli, om det skulle studsa lite emot en eller att man åker på en skada eller någonting, så kan det nog kännas lite stressigare på ett sätt. Ska jag kunna tänka mig i alla fall. Så att det är både och. Som jag sa, jag vet att jag kan ännu bättre. Jag vill ju bevisa att jag kan ännu mer, och jag är absolut inte nöjd i den positionen. Jag vill ha ännu mer och prestera ännu bättre. Så att de förväntningarna jag har på mig själv.
Är du nöjd med kontraktslängden på två år, eller hade du gärna sett att du hade fått ett längre avtal?
Ganska nöjd faktiskt. För det är, det jag har väl liksom, som jag ser mig själv som spelare, så som jag var inne på, jag vet att jag kan prestera ännu mer och göra ännu fler mål och poäng. Och i den sitsen jag var nu, har jag har inte spelat en hel säsong i NHL, så det är ju ganska svårt för mig att komma upp på, nu är det fantastiskt som jag har signat för redan, men om du tittar på vad övriga spelare i ligan, så kan man komma upp ännu mer i lön, och där är det ganska, det är väl svårt för mig att signa ett långt kontrakt nu och komma upp i de summorna som jag förhoppningsvis ska kunna göra här om ett par år.
Men som du säger, det här är ju fantasisummor för gemene man. Har du märkt av att folk behandlar dig annorlunda och kanske är på ett visst sätt i din närhet som du inte upplevde tidigare?
Nej, faktiskt inte. Jag tycker att gruppen av kompisar som jag har, vi har alltid varit en ganska liten tight grupp som jag har haft i många år. Det känns som att det är ingen skillnad. De tycker att det är skitkul att jag signar det kontrakt och att jag har tagit mig till NHL, men liksom det känns som samma sak när jag är med mina kompisar och familj, framförallt som för, ja, eller som det har gjort hela livet egentligen.
Du, säsongen pausades i mars och i dagsläget så är utsatt datum för seriepremiären i januari, men i ärlighetens namn så känns det som att det kommer skjutas fram kanske åtminstone till februari. Vi såg att AHL sköt fram sin säsongspremiär också. Det skulle ju innebära att du har gått i praktiken ett år, 11 månader, utan att ha spelat ishockey i den här åldern, du är 25 år gammal, som ändå får upplevas lite kritiskt för vart karriären tar vägen därefter. Hur tänker du kring allt det här egentligen?
Det är ju ganska tuff sits egentligen, just med den biten, om man inte spelar hockey på 10, förmodligen 11 månader. Även om man är igång och tränar och är på is, så är det ju absolut inte samma sak som att spela matcher, och definitivt inte på den nivån som NHL är på. Så att det är väl en liten fundering vad man vill ta när man väl kommer dit, och sen får se vilken nivå man ligger på. Men samtidigt så är det ju likt för alla i ligan, där det är väl de som har spelat slutspelet som kanske är lite mer inne i just matchbiten. Men ja, vi får se. Men jag tror nog att det kommer gå bra. Det brukar gå ganska fort där när man ändå kommer tillbaka. Även bara en sommar när man är borta från hockey 4 månader, så brukar man känna sig ganska knackig första veckorna där. Så att det blir nog kanske någon liknande känsla.
Jag vill inte vara allt för mörk här, men det är ju ändå ett förlorat utvecklingsår, eller?
Ja, lite så är det ju. Absolut. Så att man får väl göra det bästa av situationen och träna så mycket man kan här hemma och göra sig redo för vad som komma skall. Det är väl bara gilla läget egentligen, och inte försöka vara så positiv man kan och bara träna på.
Nu kan ju mycket förändras från dag till dag, och när vi sitter här så vet vi inte speciellt mycket om NHL-säsongen. Men vad har Buffalo meddelat dig när du ska till exempel åka över till andra sidan?
Vi har inte haft riktigt sådana diskussioner. Det har väl varit lite grann vad man tror. Vi har väl mest haft kontakt med hur läget är, och de vill veta lite situationen, hur man tränar och hur man bara har det just nu. Så att vi får se. Jag ska ha något snack här om det nu, om några dagar, med coacherna, och får se om det är något mer som är sagt, om man får veta lite mer. Men jag är väl lite inställd på runt årsskiftet, skulle jag nog tro att det kan bära.
För säsongspremiären bestämmer ju också när träningslägerna börjar för er. Så att, och i dagsläget så vet du egentligen ingenting. Det är ju i så fall om det skulle börja 1 januari, så är det väl i december du behöver åka över.
Ja, exakt. Det brukar ju vara en månad ungefär kanske man kommer dit innan säsongen drar igång. Så campen kanske börjar 3 veckor innan serien börjar. Så att det är, sikta på en månad innan, och skulle det bli januari så då börjar det bli tajt, och är det inte så länge kvar. Men säger vi att det blir februari, då är det ju förmodligen runt det här årsskiftet man får åka.
Ja, Max Puls. Nu ska Viktor Olofsson få snabbfrågor och fördomar kastade mot sig. Ni som har lyssnat på podden här under säsongen vet ju exakt hur detta segment har artat sig. Och vi inleder med: bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Jack Eichel, måste jag ändå säga. Han är väl på... En superstjärna. Det är väl egentligen inget att snacka om. Just på den nivån han är på egentligen varenda match. Och det känns som att han, när han verkligen är på, så är han ett par nivåer över en oss övriga. Så att det är väl han jag måste säga.
En okänd talang?
Jag vet inte om jag kan anse att jag är en sån stor talang, men jag spelar ju ganska mycket golf, och jag tycker att jag börjar bli ganska duktig på det i alla fall. Jag har bara spelat, eller bara, men jag har hållit på nu i 5-6 år. Så att börjar väl ha tagit ner mig på, jag vet inte om jag har 2 i handikapp nu, 2-3. Så att det är väl en hyfsad talang kanske.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Sämsta köp? jag har väl inget köp som jag känner riktigt korkat. Har jag faktiskt inte gjort än så länge. Det kommer väl. Men det är väl med många, många små grejer man köpt. Det kan ju vara allt ifrån från kläder och skor och allt sånt där man kan köpa och egentligen aldrig använda. Man tycker att det ser bra ut när man är i affär, men sen så märker man att det inte är så bra. Sånt kan jag göra ganska ofta faktiskt. Bästa köp. Min lägenhet här tror jag, den håller jag ganska högt på den listan.
Jag ska säga det till alla som lyssnar, det är ruskigt fin utsikt över hela Örnsköldsvik och även hamnen ser man härifrån.
Ja, jag ser väl bott här i ett drygt år. Ja, nu har jag bott här på somrarna, men haft den i drygt ett år i alla fall. Och jag trivs jättebra.
Nu har jag ju 4 fördomar om dig. Tankar om dig som kanske hockeyspelare och människa. Mm. Och i den här episoden så får du helt enkelt säga, Adam, du är helt snett på det just nu. Eller att, ja, det finns faktiskt en sanning i det här. Är du redo?
Amen.
Folk tror att du välkomnar smeknamnet Golovson, men i själva verket så avskyr du det.
Ja, det stämmer väl.
Gör det det?
Lite. Ja. Eller avsky är väl kanske,
är
kanske
starkt. Okay.
Men det är väl ingenting som jag går runt och kallar mig själv om jag säger så.
Ja, det var riktigt sjukt.
Ja, exakt.
Så men det är ingenting som du om man säger så här, du hade önskat att det smeknamnet kanske inte existerade.
Ja, väl lite mer åt det hållet än åt andra hållet i alla fall. Särskilt när det kom där, men ja.
Minns du när du fick det?
Det började väl smyga på kanske lite när jag tror till och med innan jag åkte över till Nordamerika.
Aha. Lite alltså i Frölunda då?
Ja, det men det var väl mer av folk där borta liksom, men, ja, men sen har det väl blivit starkare och starkare ju längre jag var det där borta, så att nu används det väl ganska flitigt.
Måste väl säga det också att i nordamerikansk kultur är man desto bättre på att branda saker än här hemma i Sverige.
Ja, jo, men det är ju faktiskt lite så. De brukar hitta på smeknamn och allt vad det kan vara till de flesta spelarna. Så.
Din exakta fettprocent är 7,2.
Ja, det nu är det svårt att svara på. Nu har gått ett halvår sedan. Jag tror faktiskt till och med haft senast jag hade var jag nog nere på.
Säg inte 6,7 för det var siffran jag hade först.
Nej, jag tror jag var nog nere på låga 5 till och med senast.
Så pass.
Ja, men jag är lite osäker, för ibland när man har gjort det här hemma, då har jag kunnat vara, då kan man vara lite högre än de testerna jag gjort i Nordamerika, så att de är väl lite lite olika på något sätt. Jag vet inte om det är bara sättet man gör det på eller om det.
Man brukar väl sätta den atlet ska ligga på mellan 5, 6 upp till 10, 11, 12.
Eller hur? Ja, egentligen så har väl det varit någonting som jag har fått höra sen jag kom in på hockeygym här, så har jag väl varit ganska tunn just på den och haft ganska lite fett. Så jag väl alltid brukar väl säga åt mig att kunna försöka äta någon extra efterrätt och grejer ibland.
Jaså.
Så att det är väl egentligen ingen dålig grej så, men ja, jag vet inte vad det optimala är för en hockeyspelare, men jag tror nog att de brukar vara på med i alla fall att de vill att jag ska gå upp lite om det har med lite skaderisk att göra och sådana grejer.
Men nu när du säger att det har gått mer än ett halvår sedan serien stängdes, så kanske du är uppe på 7,2 då?
Kan vara.
Ja, så jag kanske har 2 rätt just nu
faktiskt,
på den
här fördelningsdelen. Faktiskt, jag har nog gått upp ett par kilo i alla fall, så att kan vara muskler, kan ju vara fett också. Jag vet inte.
Men du, jag upplever dig som väldigt bra tränad. Nu är det svårt för dig att sitta här och säga absolut och bekräfta det. Men känner du att under de senaste åren, kanske framförallt från sista åren i Frölunda till när du tog steget över till Rochester och sen i Buffalo, att du har hela tiden tagit kliv fysmässigt?
Ja, men det har jag gjort. Det har jag verkligen gjort. Jag tog väl kanske det största klivet tog jag nog när jag var i Frölunda. Och sen så är det någonting jag jobbar på egentligen hela tiden, även under säsong. Så har jag fortsatt med styrkan och hela tiden försöka utveckla den biten. Så att Jag tycker väl att jag är överlag bra tränad. Absolut. Sen så finns det ju alltid folk som är bättre. Men bra form ska jag väl säga att jag är.
Vad var Frölunda gjorde för dig? Som kanske inte du hittade på samma sätt i Modo?
Det var väl den... Jag fick nog lära mig att jobba lite hårdare när jag kom till Frölunda än vad jag var van med härifrån. Här kanske jag hade lite mer fria tyglar och var ren och skär offensiv spelare och lägga allt krut i offensiven. Så jag fick väl ta och lära mig lite mer defensivt spel i Frölunda och framförallt jobba hårt utan pucken och även i jag tycker väl alltid att jobba hårt i gymmet och utanför, alltid skött fysbiten bra, men det blev väl ytterligare en nivå när jag kom ner till Göteborg i Frölunda.
Men då försökte de skapa en mer ansvarstagande och komplett spelare egentligen?
Ja, det var väl det som var planen, att göra mig redo för NHL-spel. När jag kom till Frölunda så hade jag 2 år på mig. Sen så sa väl de ge oss 2 år så gör vi det redo för NHL, var väl lite deras
sålde tanke. De in
det var väl lite det också. Så det sa så att och det tittar jag tillbaka till efterhand också, så tycker jag väl att det blev väl så på ett sätt också. Så att jag är jättenöjd att jag valde det klivet. Det hjälpte mig otroligt mycket.
Jag uppfattar det som att på 10-talet så har man ju alltid nämnt Skellefteå och Frölunda som exemplen i svensk ishockey när det kommer till träningsstandard. Vad märkte du av i vardagen och man brukar säga den dagliga verksamheten, är ju ett väldigt populärt uttryck nu för tiden, som var så pass bra i Frölunda och som landade väl hos dig? Om du kan gå in på lite mer detaljer, för jag tror det är svårt för de som inte är elithockeyspelare att faktiskt veta vad det handlar om.
Ja, det var väl just bara hur hårt de jobbar är väl, det är ju lätt att säga, men det är väl fysen är i stort sett, det är alltid någonting varje dag och det var mycket styrketräning under säsongen fram tills februari, mars när man börjar närma sig slutspelet, så börjar man väl trappa ner lite, men man tränar hårt rakt igenom och man har en core-grupp där som har varit av spelare, även spelare och ledare som har varit där i många, många år, som egentligen lär in alla nya spelare som kommer att det är så här vi gör det i Frölunda, vi tränar så här hårt och liksom det är bara rätt in sig i ledet på ett sätt.
Det måste den bästa ledstjärnan vara Joel Lundqvist.
Ja, verkligen. Fantastisk människa och hockeyspelare, och han är väl den kaptenernas kapten om man säger lite så. Så att just den biten att de har haft kvar en core, en kärna liksom i laget, tror jag hjälper dem otroligt mycket, och det hjälper de nya spelarna som kommer dit också och lära sig hur man ska spela i Frölunda.
Du gråter sällan, men du har fällt tårar över det faktum att Kempehallen inte längre finns.
Ja, det vet jag inte. Jag fällt tårar tror jag inte att jag har gjort, men det är väl på ett sätt lite synd att det är ju där man har växt upp, och det var där jag åkte och tittade på alla modematcher när jag var liten och även spelade större delen av karriären har ju varit i Modehallen och Kempe, så att det är ju lite synd att man inte kan åka tillbaka dit och få liksom återminnas lite grejer då, men jag tror inte jag har fällt en tår, det kan jag inte.
Jag tycker ju att det är beklagligt att kommunen inte restaurerade hallen och faktiskt behöll den som den var, just för alltså det är ju nästan så att man skulle kunna säga att den borde vara K-märkt med tanke på den historia som fanns i den byggnaden. Nu blev det ju bara en grushög egentligen.
Ja, exakt. Och det var lite det jag ville komma åt också, just om den historien som är där och alla minnen man har. Det är där man har i stort sett lärt sig spela hockey. Så att det är väl lite synd. Men ja, det är som det är.
Vi får skicka en liten pik här till alla som jobbar på Örnsköldsviks kommun.
Ja, exakt. Ska jag hållit hårt i Kempis.
Exakt. Då var det för känsligt att bekräfta. Men idag, 5 år senare, kan du erkänna att du faktiskt skrev på ett kontrakt med Frölunda under säsongen 15-16?
Ja, det var det är väl någonting jag egentligen har försökt undvika lite på ett sätt. Det var en ganska speciell situation som var... Det blev väl egentligen klart där ganska tidigt in på den säsongen. Var jag överens med Frölunda. Jag tror nog att det var efter jul där till och med.
Alltså du skrev på kontraktet?
Ja, precis. Och sen egentligen utan att jag på ett sätt var, jag vet inte hur gammal det var, 19 kanske. Och var väl lite, lyssnade kanske lite för mycket på folk runt omkring. Just vad de tyckte och tänkte. Buffalo hade väldigt litet. De sa väl vad de tyckte jag skulle göra för att ta nästa steg. För att förhoppningsvis få komma över och spela för dem. Så småningom, det var liksom den största drömmen jag hade.
Men de såg gärna att du flyttade till
Frölunda. De såg gärna liksom att ta det klivet till Frölunda, för de vet att det är så många spelare, som unga spelare, som kommer dit och utvecklas. Och
det var stormen och Åremod också som kanske påverkade.
Ja, det var ganska mycket runt omkring så att sen ju längre den säsongen gick så kände jag väl att det kändes inte riktigt rätt. Modo var ju egentligen den, eller det är ju det laget i mitt hjärta, och det var det laget jag ville spela för. Och vi hade ju diskussioner där ända in i kvalspelet, att det var väl en situation vi försökte lösa egentligen. Och jag hade väl bestämt mig där att det var verkligen Modo jag ville spela för.
Ni försökte se över om man kunde upplösa kontraktet.
Ja, precis. Det var den situationen vi hamnade i. Så det var väl mycket, mycket bakom kulisserna där, ända in i kvalserien hade vi möten fram och tillbaka med Frölunda och Modo. Och det är väl kanske det största lärpenningen jag har fått just i min karriär, och kanske vara lite mer kall och lyssna på mig själv och verkligen vad jag känner och vad jag vill göra. Så det var väl det såg ändå ut som att där ett tag att vi skulle kunna lösa den biten, att jag hade varit kvar i Modo. Sen när vi åkte ur så blev det som det blev, och då kändes det väl som att det var en självklarhet och ändå gå till Frölunda efter det.
Men hade Modo blivit kvar i SHL så hade du stannat, och vad man hörde så var det ganska många fina rekryteringar på gång också av sportchef Per Svartvalet.
Ja, det var ju många väldigt intressanta spelare som man hörde var klar.
Vilka hörde du? För jag fick till mig Jocke Eriksson, målvakten, Kyle Kamiski, och sen var det ett rykte faktiskt det. Här får man ta med en nypa salt kanske, med tanke på hur förknippade han är med Timrå, med att Elias Pettersson skulle eventuellt flytta upp och spela med brorsan Emil.
Ja, precis. Det med Elias Pettersson har jag inte, det hade jag inte hört. Det visste jag inte om det var. Men Kyle Kamiski och Jocke Eriksson, som du sa, var målvakten, var hade jag hört också. Sen var det väl någon forward till där som var, nu minns jag inte exakt vem det var, men det var någon amerikan från något annat SHL-lag också. Jag vet att vi hade kommit in och vi hade fått ett ganska vasst lag där till säsongen efter. Ja, så det var en speciell situation, och väl kanske det en stor lärpenning som jag fått efter det då.
Men jag prickar in 4 av 4 fördomar, eller i alla fall 3 av 4 fördomar här.
Ja, faktiskt. Att det var bra jobbat.
Period 3 inleder jag och Viktor Olofsson nu. Och det är ju faktarutan i Hockeypuls. Och vi pratade tidigare om Golofsson. Mm. Och då blir det ju lite ironiskt med tanke på att den första punkten i faktarutan är smeknamn.
Ja, det är väl många kallar mig Vicke. Där borta är det väl lite olika vick, brukar många säga. Så att det är väl de kompisar jag har och de som är nära familj, så det är väl mycket vick i alla fall.
Ålder?
25 år.
Känner du att du upplever din peak just nu? Det är ju svårt att recensera sin karriär mitt i den, men generellt sett så brukar ju offensiva spelare och dess produktion vara som högst. I NHL har man ju sett från 18, 19, 20 till 25, 26 där du är idag.
Ja, jag tror att jag har faktiskt ett par år kvar ändå innan jag känner att jag kommer till min peak. Just för jag har väl, som jag sa, var inne på innan, jag har ändå bara knappt en säsong i NHL, och av mina tidigare erfarenheter så brukar jag ändå känna att när jag liksom har kommit in i laget, in i ligan, så, och känner mig trygg i allting, så brukar jag kunna prestera ännu bättre. Så att förhoppningsvis har jag väl inte nått min piken.
Just det Buffalo-laget du spelar just nu, det har ju hänt en del här under silly season. Taylor Hall har kommit in, Erik Stahl dessutom. Och känslan är väl att man försöker bygga någonting nu som kan rendera i ett slutspel. För det är ju faktiskt 9 år sedan Buffalo var där senast. Vad tycker du om de förändringar som har gjorts här inför nästa säsong?
Fantastiska. Ändå på papper måste man ju säga att vi ser lite tyngre ut. Just offensivt framför allt. Fått in spelare som Taylor Hall och Stahl är ju spelare som har varit på yttersta världsklass i många, många år. Så att jag tror att de kan definitivt hjälpa oss mycket och dra ett stort lass i det offensiva spelet och ge oss lite mer tyngd.
Du spelade ju mycket med Jack Eichel och Sam Reinhardt förra säsongen. Tror du att Taylor Halls inträde i organisationen kan påverka din plats där, att du flyttas ner ett steg i hierarkin?
Så kan det absolut vara. Det är ju så, som om jag ska spela på, nu kan jag spela båda kanter också, liksom jag kan både spela vänster och höger forward. Det gör inte mig allt för mycket. Men skulle jag bara spela vänster forward, så tycker jag väl att Hall absolut går in före mig just nu. Så att vi får se. Vi har inte gått igenom vad planen är än.
Du har inte fått någon indikation här?
Nej, som jag sa så ska jag ha ett möte här med coacherna via sån där Zoom-möte då, här inom någon dag. Så att vi får se om man kanske får höra lite mer vad just planen är och just hur vi ska sätta ihop laget. Så att, men jag, som sagt, så tror jag att om jag skulle spela i första eller i andra kedjan, så har vi så pass bred trupp nu så att jag tror att vi kommer kunna ha två riktigt bra kedjor, så att helt övertygad om att det kommer bli bra i vilket fall.
Sen kanske man vill splittra på de här superstjärnorna Eichel och Hall för att kanske hitta produktion i flera kedjor också, så att man inte sätter, eller lägger alla ägg i samma korg så att säga.
Ja, så kan det absolut vara. Ibland så vill man väl sätta ihop de bästa offensiven man har för att få en så slagkraftig kedja som möjligt. Kan man sära på de så kallade superstjärnorna man har och få två kedjor att fungera riktigt bra, så är väl det ännu bättre. Men det där är svårt att säga på förhand. Det är väl mest att man får se när man väl går ihop eller sätter ihop kedjorna och ser vilken kemi som finns mellan olika spelare, och man får helt enkelt ta och vänta och se till säsongen börjar.
Du säger att du ska ha ett möte med coacherna. Ralf Kryger, som är Buffalos tränare sedan 2019. Vilka intryck har du fått av honom under den här säsongen som han har basat över ert lag?
Han är en fantastisk människa. Jag tror jag aldrig mött en sån positiv människa som har han är väl en som verkligen vill ha nära kontakt med spelarna, vill höra vad alla tycker och tänker och känner, och väldigt högt i tak. Man får komma med sin åsikt om olika saker, och han tycker det bara är bra att man har den liksom diskussionen mellan spelarna och tränarna. Så att fantastisk tränare på alla sätt och vis.
Och verkar ju vara väldigt öppen för influenser från Europa också. Han verkar inte vara strikt att det ska vara nordamerikanska ådran och andan helt och hållet.
Nej, exakt. Han var väl eller han har ju varit i mycket i Europa, och han, jag tror han gillar hockeyn som är i Europa, just med mycket puckkontroll, och han vill vara ett kreativt spelande lag som man vill väl blanda med det här lilla eller lite mer rakare spelet som är borta i Nordamerika. Så han vill väl ha en lite bästa av båda världar där.
Hur har du märkt av att ledare i Nordamerika, NHL/AHL, är jämfört med svenska coacher? Nu har du haft Roger Rönnberg, Andreas Johansson, Perra Jonsson hade du ett kort tag också, tror jag.
Ja,
Anders
stämmer.
Forsberg,
stämmer.
Larry Huras var ju också inne i Modo och snurrade under den här hösten 15. Men när du jämför svenska coacher med nordamerikanska, vad är mest påtagligt där i skillnader?
Det är väl egentligen den biten. Jag tycker att svenska coacher är lite mer öppen för kommunikation rent generellt, och är kanske lite tajtare med spelarna än vad de nordamerikanska coacherna är överlag. Sen så som Ralf nu är väl, han är väl nästan ännu mer öppen och har konversationer med spelarna. Men det är väl den bilden har jag i alla fall fått av nordamerikanska coacher. Sen har jag inte hunnit haft så himla många än, så att det är väl lite svårt att svara på.
Du, Larry Huras förresten, det var en karaktär som var i det där modebåset.
Ja,
det var en kort period, men
ja, verkligen.
Gjorde avtryck.
Verkligen. Det funkade ju. Det blev ju, jag vet inte hur många matcher han var. 15-16 matcher. Och jag hade absolut inga problem med honom som person och tränare. Det kanske krockade lite med det sättet han ville spela, eller han ville spela på, och hur man kanske ska spela SHL. Vi fick ju inte resultaten där som vi behövde. Men jag har faktiskt inget ont att säga om Larry Huras, varken som person eller tränare. Så att det gick ju väldigt bra för mig den stunden han var tränare också. Det hjälper väl alltid. Man har väl ganska goda minnen därifrån, även fast det gick lite tyngre för laget.
Men han hade ju metoder som jag tror inte allt för många svenska spelare är vana vid. Vi vet ju alla älglätena han gjorde när han skulle härma en brunstig älgtjur, var det va? Eller?
Ja, det var någon sån där grejer.
Man hörde det ute på isen till och med.
Exakt, det. Han hade någon genomgång där. Nu minns jag inte exakt vad det handlade om, själva genomgången, men det var väl lite speciell.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Några grejer som var lite speciella så där. Jag minns även första möte vi hade som lag, var vid omklädningsrummet, och han tog upp, jag tror det var fem spelare som han tog upp och ställde upp för någon tekning, och så sa han, kommenterade han hela situationen, hur vi skulle vann teken och rensade och allt vad det var. Sen så det var väl, han ville spela upp en scen för hur säsongen skulle sluta. Det var väl att vi skulle vinna SM-guld där.
Okej, han hade den ambitionen.
Ja, han hade den ambitionen. Så att nu blev det ju inte riktigt så tyvärr då, men det var ganska rolig karaktär på ett sätt.
Men jag har hört från andra spelare att han ville att ni skulle göra någon typ av rollspel också under försäsongen där, för att ni skulle lära känna varandra bättre. Vad handlade det om egentligen?
Nu måste jag tänka tillbaka vad det var för...
Ja, jag bara fick höra det från en spelare att det var många knepiga många knepiga sitsar man hamnade i under Hiuras tid.
Ja, jo, det var, men det var som jag sa, han var en karaktär på, ganska stark karaktär på sitt vis. Nu minns jag inte exakt vad det var, men det var väl många sådana olika små grejer. Jag minns att vi var mycket ute och kunde gå i liksom i lite mindre grupper och diskutera och spela upp olika scenarion, vad som kunde hända och allt vad det var, men ja, vi måste ta reda på vad jag får fråga någon som
vi får researcha fram.
Ja, exakt.
Fordon.
Ja, jag har just nu, jag har inte så himla mycket. Jag köpte en vattenskoter i somras som jag har haft väldigt kul med. Så det som jag sa tidigare, så gillar jag att vara ute på vattnet. Så det är ganska enkelt sätt att ta sig runt till olika ställen i våran skärgård här. Så att mycket, mycket roligt om man har chansen att investera i en sån, så rekommenderar jag det. Sen just nu jag äger ingen bil här. Jag hyr bil från Nordemans. Så jag kör en Volkswagen just nu.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 i månaden. Och den här frågan, ja, jag kanske skulle ha strykt den innan, men det är ju ett fast moment i faktarutan. Men svaret är ju ganska givet här, eller hur?
Ja, det stämmer ju. Så att det är väl inte mer än så.
Nej. En sak som jag inte riktigt har förstått mig på, men som du kanske kan upplysa mig om, det är att en del av er lön i NHL är ju kopplat till escrow, som det heter. Och det handlar egentligen om NHL som organisation och dess intäkter som strömmar in till klubbarna. Och att det påverkar i slutändan hur mycket ni får ut. Att en viss andel av den totala lönen är kopplat till escrow. Vilket gör att 6,10 miljoner som du har på 2 år, en del där kanske du inte kommer få om inte NHL får in de pengar som de har förväntat sig.
Nej, precis. Det är väl en ganska... På ett sätt är det väl lite missvisande. Det står att man har de pengarna, men det är väl betydligt mindre än så av det man får ut i nettopengar. Då. Man först och främst har ju den skatten som är i alla olika delstater. Vi har, jag vet inte exakt vad vi ligger på i New York State, men det, om vi säger uppemot hälften försvinner ju direkt i skatt. Och sen vanligtvis så brukar väl den här escrown som du var inne på, det är ju, man kan väl egentligen säga att det är en liten skatt till ligan, för att ligan ska klara sig och inte gå back då. Så att den brukar väl kunna vara på en ytterligare 13-14% tror jag. Sen nu kommer den vara betydligt högre än så kommande året på grund av den här pandemin som har varit.
Har du någon uppfattning om hur mycket pengar det här kontraktet, alltså i reella pengar, landar på? När du har pratat med din agent, med andra spelare som har varit din sits. För nu sa jag tidigare att jag har 50 miljoner drygt, men det handlar...
Nej, det blir ju inte så mycket pengar i slutändan. Sen vet jag inte exakt vad... Det beror väl på hur man spenderar dem och vad man har för boenden och allting. Det är klart det kan försvinna mycket där också. Liksom, så att jag får väl försöka... luska fram det och ta reda på var det kommer hamna, men det kommer vara mycket pengar i vilket fall. Så.
Din favoritplats?
Ja, det måste väl ändå säga Örnsköldsvik, och det är hemma, det kommer alltid vara hemma. Så att det är väl någonting man alltid, det är alltid skönt att komma hem till Örnsköldsvik, och jag har ju familj och vänner här, så att det är väl den platsen jag känner mig som mest trygg på och kommer alltid vara hemma.
Jag vet att du bodde på hotell ganska långt in på föregående säsong där under hösten, innan du fick besked att nu är du en permanent del av NHL-laget, så nu kan du börja hitta ett boende också. Hur blev det? Blev det lägenhet, hus, radhus? Vad fick du till slut?
Det blev en lägenhet till slut där efter så småningom. En hyresrätt. Men det var som du sa, det var väl två, jag tror jag var inne där på 2 månader på hotell i alla fall innan jag fick godkännande och leta en lägenhet. Varför man egentligen hamnar i den situationen är väl att när man ska slå sig in i ligan så måste man vänta på, det kallas för housing letter, som är väldigt konkret, vad ska man säga, ett bevis på att, eller då säger de att här får du leta bostad för du kommer vara här uppe liksom nu. Det är väl det man väntar på. Skulle man skaffa någonting själv på en gång och ta för givet att man ska spela NHL och sen så blir du nedskickad till AHL, så då måste du stå för båda boendena på egen hand. Men om du har det här housing letter, då kan du, eller då när du blir nedskickad till AHL, om det skulle hända, så behöver man betala för ett boende.
Kommer du köpa något nu? När du vet att din framtid ligger hos Buffalo framöver?
Jag vet inte. Jag tror förmodligen så kanske jag inte kommer köpa någonting den här säsongen. Just nu så har jag faktiskt inget boende där alls. Jag såg upp min lägenhet när jag, efter några månader när jag kom hem. Men jag får se. Jag måste hålla på och leta något nytt där nu. Jag får se vad som är smartast alternativ, om man ska hyra någonting igen här, eller om det skulle komma ut någonting men man verkligen gillar, så kanske inte är någon dum idé att köpa.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, förhoppningsvis så är jag väl inte där än. Men av det, om man säger så här, det jag var, eller menar du hittills i min karriär?
Ja, alltså den här frågan brukar jag riktas till spelare också som har avslutat sina karriärer. Ja. Så det är därför den är formulerad på det sättet som den är. Men man kan ju säga så här, hittills så måste ju föregående säsong vara den absolut största höjdpunkten.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Just att ta sig in i NHL och ändå känna att man har en plats där och känna sig som en spelare som verkligen kan bidra till laget. Det är väl ändå den höjdpunkten hittills, måste jag säga. Sen har jag väl haft några tidigare. Ett fantastiskt minne jag har är ju från min tid i Frölunda, när vi vann en kvartsfinalserie mot Skellefteå. Lyckas avgöra match 7 på hemmaplan. Den känslan är väl svårslagen än idag, även när jag spelar i NHL.
Så jag tror jag minns det. Det var ett rejält, alltså, pangskott, som man ska uttrycka sig korrekt.
Ja, men den satt bra. Det var för det första så var det något jag spelat så många slutspel, men det var bland det roligaste hockeyn jag har spelat mot Skellefteå där. Det var två offensiva lag och det gick fram och tillbaka. Vi låg under med 3-1 i matcher. Gick upp till 3-2 och sen vann vi uppe i Skellefteå, vann vi på förlängning i match 6. Och tog det till sjunde avgörande och sen vann vi på hemmaplan där då, i förlängning. Så att det var en häftig känsla också.
Några utmärkelser från förra säsongen. Du var ju med i All-Star Rookie Team. Det är väl så man säger, eller hur?
Ja.
20 mål i grundserien.
Ja.
Hade du varit helt skadefri så hade det varit högre. Då hade du kanske varit med och konkurrera i den svenska målligan. Who knows? Och innan skadan så nämndes ju som en dark horse till Calder Trophy. Alltså priset till den bästa nykomlingen. Alltså, det måste vara en sån surrealistisk känsla att på så kort tid få den uppmärksamhet du fick.
Ja, det går ju ganska fort där när man väl kommer in. Det är ju, vägen dit är ganska lång, och så sen när man väl kommer in där och det börjar gå bra och det börjar studsa lite med en, så känns det lite, man får väl stanna och nypa sig lite i armen ibland. Så att det är väldigt kul att det gick så pass bra ändå. Jag tycker att som jag var inne på tidigare, så känner jag att jag vet att jag kan prestera ännu bättre, och jag har väl gått steg för steg hela tiden i min karriär och utvecklas lite för varje säsong. Så på ett sätt när jag väl kom in i NHL så kändes det ändå naturligt, men sen när man står där och står på en tek mot Malkin och Crosby och de här som man har tittat på när man växte upp, så
är och spelat med på Xbox eller
ja PS3, exakt, så det är en liten konstig men häftig känsla som det tog ändå säkert 15-20 matcher innan jag kände mig liksom, ja men nu det är inte, även om det är häftigt, så det är inte så, så efter det kändes lite mer vardag till slut. Så att,
men när var du som är Star Trek?
Om det var nog, det var nog där i början, vi mötte Pittsburgh första matchen tror jag i serien där, och det, liksom det nu, ja, det är väl den känslan att nu det är ändå på riktigt på något sätt liksom. Och om man möter sådana spelare som Crosby och Malkin, så att det är väl där, kanske väl var mest för att det var i början också, men ja, det skulle väl säga att det var då.
Du nämnde att du avgjorde kvartsfinalserien mot Skellefteå, och jag sa att det var ett pangskott, och det måste man ju säga är kanske ditt främsta attribut, just din release och hur bra du är på att sätta pucken i mål. Vad är hemligheten egentligen?
Mycket träning. Det har väl alltid varit en ganska naturlig målskytt ändå sedan jag var liten. Jag har väl även innan jag var tillräckligt stark och kunde få någon fart på pucken, så jag har alltid lyckats hitta nätet på något sätt. Sen så har det varit mycket träning bakom det, mycket tid på skottramp hemma på garageinfarten, och jag har väl dragit den historien några gånger, men våran pappa har alltid varit på så att skjuta mycket handledsskott, och det är sällan på hade han som tränare från att jag började spela tills U14, U15 någon gång, och jag fick väl egentligen aldrig skjuta slagskott på träningar. Det var liksom, du kommer inte, när du blir äldre så kommer det inte finnas någon tid som forward att åka och skjuta mycket slagskott, så att det var mycket handledsskott som jag tränade på, och det är väl därför jag antar att det har blivit ett vapen för mig.
Så då har du ett rätt svagt slagskott då?
Jag vill jobba på det när jag ju äldre jag blivit. Jag tycker jag faktiskt har ett ganska dåligt slagskott om vi säger att jag åker in och ska höja klubban och skjuta det jag har. Men direktskott är ganska, det är ganska bra fart på slagskotten. Det är väl mycket timing i grejerna. Men jag skjuter nog inte lika hårda slagskott som många andra gör.
Men då måste du vara ganska tacksam till din pappa Tony att han förbjöd slagskotten där under uppväxten.
Ja, verkligen. Det måste man ju säga. Sen har han väl hjälpt mig mycket, mycket mer än så. Med alla möjliga typer eller grejer i spelet. Så att det är jag jävligt tacksam med.
Din största motgång?
Det var väl när vi åkte ut med Modo. Åkte ut där mot Leksand. Det kändes som att allting rasade samman. Det var en väldigt tomhetskänsla. Så att det är väl den största motgången jag har haft i min karriär än så länge.
Vet du vad jag tror att folk alltid kommer respektera dig för? Det var att du var den enda spelaren tillsammans med Brian Ritchie som mötte media efteråt, och då var du 21 år gammal. Eller du var 20 år.
Ja, jag tror inte jag var så.
Nej, du hade inte ens fyllt 21. Nej, du var 20 år
kanske.
Medan det var så många som gömde sig där inne i omklädningsrummet, inklusive ledarstaben, Per Svartvad etc. Alltså, hur klarade du av det som Öviks son, fostrade Modo efter det där, och där du dessutom i det kvalspelet hade varit en av de främsta spelarna? Jag minns bara den där kedjan med Hillary Philip och Labille Thomas. Ni var ju otroligt framträdande.
Ja, det var väl, jag vet inte om det var just någon, jag hade väl egentligen ingen speciell tanke med det hela, annat än att man ville liksom på ett sätt stå för, det fanns väl inga ursäkter egentligen. Det var väl bara vi var, ja, som jag tycker efter han var vi ju det bättre laget, men det räckte inte hela vägen, och de frågade väl mig och Byron om vi kunde svara på några frågor, så vi tittade väl på varandra.
Men jag tycker det säger så mycket om dig som person.
Vi tittade väl på varandra och gick ut och svarade på de där frågorna. Jag minns inte ens vilka frågor det var eller vad jag svarade. Jag har ingen aning om det, men det var väl just bara att ändå, jag vet inte, på något sätt bara, inte riktigt heller be om ursäkt, men det var det kändes väl som att man hade svikit hela stan och hela Modo och hela Övik.
Det måste finnas en revanschlust också att kanske återvända någon dag.
Ja, absolut. Det gör det. Så att jag tänker inte sitta och säga att jag kommer spela i Modo igen. Även om jag skulle vilja göra det. Man vet inte vad som kan hända i framtiden. Det är så. Förhoppningsvis har jag många, många år borta i Nordamerika innan jag ens ska behöva tänka på den biten. Men man sitter och tittar och jag följer Modo väldigt nära och jag vill ju att de ska lyckas och ta sig tillbaka till SHL. Där vi ändå hör hemma. Modo är väl ändå en av de större organisationerna om man tittar historiskt sett i svensk hockey. Det är otroligt många duktiga spelare som har fostrats här och har ett par SM-guld liksom, så att det är väl där vi är hemma.
Du ska inte joina dem nu på ett korttidslån då innan NHL-säsongen startar. Det har ju varit lite rykten om det.
Ja, jag skulle tycka att det var jättekul och framförallt få vara med och förhoppningsvis hjälpa till så gott det går. Det skulle vara jättekul. Just nu så känns det väl som att det kanske inte kommer ske för min del. Jag pratar lite med min nordamerikanska agent och han tyckte väl att det var kanske inte den smartaste grejen just för skaderisk och sådana grejer och jag förhoppningsvis är en sån viktig del i Buffalos organisation just nu, så att de vill väl att jag ska komma frisk och skadefri till säsongen börjar. Så det är väl det är väl egentligen en anledning till att jag inte skulle göra det.
För dörren står ju öppen där nere i Fällerven Center om du skulle vilja. Och
ja, absolut. Sen så vet jag inte hur det ser ut med alla. Det är väl grejer som måste lösas runt omkring med försäkringar och sånt. Så att jag vet inte om det ens skulle gå att lösa. Men det skulle ju vara... Om du bara frågar liksom om jag skulle tycka att det var kul, om jag skulle vilja göra det, så absolut.
Du och storebrorsan Jesper måste ju prata lite om det också.
Ja, vi har väl alltid haft en dröm att få spela tillsammans. Så att det känns ju som att egentligen har vi aldrig varit så här nära. Men det är ju någonting vi skulle vilja göra innan våra karriärer är över. Sen om det skulle gå att lösa eller om det är någonting vi får ta längre fram, det får vi se.
Men det kommer inte ske den här säsongen, varken för eller Jesper kan väl säga här då.
Nej, förmodligen inte. Så vi får se om det blir några andra möjligheter. För det är om Jesper skulle göra det riktigt bra där borta i Nordamerika och få chansen. Man vet ju aldrig vad som kan hända där. Så det hade ju varit den ultimata drömmen.
Och då ska vi säga det till alla lyssnare som inte vet att han har ju signat ett AHL-kontrakt med Rochester American. Så att, som du säger, gör han det bra där så kanske han får chansen också.
Ja, precis. Det finns alltid spelare som får skriva om sin AHL-kontrakt till NHL-kontrakt. Så att det går det bra, man vet inte. Det kan vara mycket skador. Det kan öppnas upp platser som man inte trodde kanske på förhand skulle öppnas upp. Så att det finns alltid möjlighet.
Men du måste ju ha haft ett finger med i spelet, va?
Faktiskt inte speciellt mycket. Det var att jag i organisationen gjorde väl det kanske lättare för han att välja Rochester. Han hade några klubbar som var intresserade och Rochester var väl de som var kanske mest intresserade och visade mest intresse. Så att sen att jag i organisationen gjorde väl lättare för han, men det där skötte de faktiskt på egen hand. Det är klart jag hade några diskussioner med sportchefen där och tränarna också. Men det var väl inte mer än så egentligen. Så jag drog inget stort lass i den förhandlingen.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är ju min storebror framför allt. Jesper just den.
Väldigt bra övergång. Här,
ja, jag har alltid haft han som förebild när jag växte upp. Och han är 3 år äldre. Han har ju alltid varit mycket bättre än vad jag har varit. Jag har alltid fått jaga han lite och försöka komma i kapp han liksom. Och sen nu så inspireras jag av just den resa han har gjort. Han började från att han gick från J20 här, så gick han till Danmark, spelade där en säsong, sen 2 år i Allsvenskan, ett med Almtuna, ett med Karlskoga, sen gick han upp till SHL efter det med Karlskrona, signade han, sen var han, gick till Skellefteå och Färjestad, så att han har väl varit det är 5 år nu i SHL. Just den resan han har gjort, han har verkligen tagit den längre vägen och aldrig gett upp och aldrig liksom, det har varit tufft för han i många år och liksom få allting att gå ihop och fått flytta runt till många olika lag för att ta sig dit han har tagit sig nu, så att det är väldigt inspirerande.
Verkligen. Men du har ju också en fantastisk resa som draftad i 7:e rundan ett år efter att 95-kullen draftade, så kom du in där 2014, visst var det så?
Ja, precis. Stämmer. Jag hade väl kunnat gått där året innan.
Ja.
Egentligen. Ja, nej, så att det har varit, om man tittar just på den biten, om de som är draftade i 7:e rundan, så är det väl inte jättemånga som dels ta sig in i NHL och sen kan göra avtryck där också. Så att det är väl någonting jag är lite stolt över. Även om jag alltid själv har känt att jag har trott på mig själv. Jag vet att jag har kapaciteten till att göra det. Men det är ju som sagt, det är inte många som kanske lyckas från 7:e rundan och ta sig den vägen.
Det är ju lite intressant att det ändå är en del svenskar som har gjort det. Nu top of mind, så Hasse Jonsson, Henrik Zetterberg gick väl i 7:e rundan, tror jag.
Ja, det kan stämma.
Så att det är några ändå, men just för din del att du blev draftad av Buffalo i 7:e rundan, där har väl Fredrik Andersson, den nuvarande Timrå-tränaren, honom att tacka för mycket just för det.
Ja, det är väl egentligen allting att tacka Freddan för. Han var ju scout för Buffalo då, på den tiden, och han var väl den som i stort sett draftade mig, om man kan säga så. Så han var väl den som la upp förslaget till sportchefen och de i ledningen där, så att utan Freddan så hade jag nog inte varit i Buffalos organisation i alla fall.
En klubb du inte gillar?
Timrå har väl alltid varit det har väl alltid varit den största rivalen från att jag var liten. Så får vi säga då.
Det är väl sunt att ha den typen av rivalitet också. Jag tror att alla som har gått i Timrås skola också kanske inte har så mycket för Modo.
Verkligen, det är helt övertygad om att det är så. Nej, men jag tror att det bygger, som sagt, bygger lite varann. Jag tror att man gör de andra, den andra organisationen, lite bättre om jag har den där rivaliteten. Man vill alltid slå varann och alltid göra bättre än den andra organisationen. Så att ja, det är väl det största rivalen man har haft från barnsben.
Den förolämpningen hör du oftast ute på isen?
Det är inte allt så ofta faktiskt. Jag är väl ingen som snackar så mycket skit själv ute på plan. Jag försöker mest fokusera på mitt eget.
Du söker inte upp konfrontationen?
Nej, så att det är väl. Sen är det ju alltid liksom, det är klart det är folk som är på en då och då liksom, och säga att de ska plocka en liksom.
Är det det de säger?
Ja, ibland är det någon som är så, men det är
det är ingen sån som Chicken Swede att det lever kvar?
Nej, faktiskt inte.
Det har suddats ut.
Ja, lite. I alla fall för min del. Jag har inte, nu var det en säsong, men nej, det är väl ingen just förolämpning som jag brukar få höra ofta liksom. Det är väl alltid lite skitsnack som är där, och alla försöker väl, många försöker väl komma in under skinnet liksom på en, men ja, jag har ingen jag kom på i alla fall.
Blev du plockad av den där motspelaren?
Nej, han var väl på med
Vem var det?
Det var, nu minns jag inte ens vem det var. Nej. Jag tror det var någon back i Nashville, någon match som var på med ganska mycket. Men man får väl ge, tillbaka någon crosschecking, då brukar det lugna sig lite.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag vet inte. Det känns som att för mig som en liksom offensiv spelande spelare har väl hockeyn egentligen, det har väl gynnat mig lite, att ditt hockeyn är på väg, det går ganska fort, det blir skickligare och skickligare hela tiden. Det är inte så mycket fulspel nu som det kanske var. Ja, om man blickar tillbaka i tiden, så var det väl lite mer fulspel. Det enda som är nu är väl, det går fortare och det blir lite mer huvudsmällar, och man hinner inte riktigt kanske, ja, men bromsa av och ta av lite kraft i olika typer av smällar. Så jag vet inte, men det är svårt att man får ta det där lite i taget. Jag vet att det jobbas väldigt mycket med det, och få bort just huvudskador, få bort den typen av tacklingar. Men det, som jag sa, det går fort, och det är ibland är det, ja, man får ta liksom ett väldigt snabbt beslut. Ibland kanske man väljer att tackla någon och man inser i sista sekund att det här kommer bli illa, men man hinner ändå inte liksom bromsa eller stanna upp, för att det är för sent redan. Så att, men det är väl den biten i alla fall, just med huvudskador är väl den biten man skulle vilja få bort från hockeyn. Även när det är dock en kontaktsport, och det är ju, tacklingar är ju en väldigt stor del av sporten, så att du kommer aldrig kunna undvika det helt. Men
vad behövs då? Är det utbildning? Är det att förbjuda open ice tacklingar? Är det att gå en framtid till mötes där hockeyn kanske blickar mer mot, jag vet, de som lyssnar på det här kommer inte gilla det, men mot kanske innebandyn? Alltså, för,
ja,
man vill inte förlora charmen med hockeyn,
alltså,
heller.
Alltså, personligen så skulle jag absolut inte vilja gå åt det hållet.
Nej, inte jag heller.
Och man, jag tycker väl att man, alltså, jag har ingen statistik på det här heller. Och känslan är nästan att det är fler huvudsmällar i svensk hockey än vad det är där borta i Nordamerika. Och sen om det handlar om att, jag menar, där borta så har du, där är det liksom tillåtet att slåss, det är tillåtet, och man kan sätta lite mer respekt i, jag tänkte, om du har liksom sådana typer av spelare, så vet att du liksom åker runt och skickar en tackling i huvudet, så får du helt andra konsekvenser än vad man får i Sverige. Och ja, så jag vet inte om det har någonting mer att göra. Eller om man, ja.
Jag har haft med Niklas Grossman i podden tidigare, och han förespråkade ju att ha poliser i svensk ishockey, likt i NHL.
Det skulle kunna vara. Håller du med? Ja, alltså jag tror att det skulle kunna vara en lösning för att få bort lite grann i alla fall. För du har ju spelare som man, ja, som får ett gäng avstängningar varje år i svensk hockey, för fula överfall egentligen. Och de får inte mer bestraffning än, ja, en böter och så några matcher vila, sen är man tillbaka liksom. Så att skulle du ha folk som kliver in och markerar där och visar liksom att det är inte okej, så kanske man skulle kunna undvika några sådana situationer.
Ersätter man inte ett problem med ett annat då?
Lite så blir det också. Ja, så nu är jag ju absolut ingen fighter själv direkt, så att jag är väl ingen som kan förespråka om sådana grejer egentligen. Men någonting, det känns egentligen som att någonting måste göras i alla fall. Och om det är mer utbildning så är väl det kanske sättet att gå tillväga. Det är en väldigt bra början i alla fall. Ja, så det är en svår fråga. Svår fråga att lösa verkligen.
Ett lag du gärna vill spela för?
Ja, jag har väl faktiskt inget lag som jag känner att jag dit skulle jag verkligen vilja. Just liksom det är nu i Buffalo så trivs jag oerhört bra. Och det är väl där alla tankar är just nu. Jag vet att när jag växte upp så var jag gillade jag Detroit mycket. Jag gillade LA ett tag, gillade jag också. Men det är väl inget de känslorna för de klubben har försvunnit sen jag kom in i Buffalo, så att jag har faktiskt inget lag nu som jag känner att de skulle jag verkligen vilja spela för. Förutom Modo då.
Men som du inte vill lova någonting till.
Ja, exakt. Vi får se. Exakt. Men det är ju någonting man alltid vill göra. Men där, om vi säger så här, av de klubbarna jag har varit i redan, det är väl klubbar som jag gillar, men annat än dem så är det väl, känner inget lag som jag har att jag, där ska jag verkligen vilja spela innan jag avslutar.
Jag tycker vi måste ta det här kort innan vi ska strax avsluta, men vi sitter ju dagen efter att Villeneuven har sagt att nej, jag vill inte vara kvar i Modo längre. Jag drar hem till öst, till Finland, och just nu står Modo utan huvudtränare. Vi vet inte vad nästa steg blir för den allsvenska klubben, men vad tycker du? Vad skulle behövas för att Modo, för det ska gjutas in mod igen och en kanske framtidstro i föreningen?
Det gäller väl att få in lite stabilitet tror jag, och det är svårt i allsvenskan om man tittar som förra året när man har ett riktigt bra lag, och sen när man ska till nästa år, det blir många av toppspelarna som försvinner till SHL och till kanske andra ligor i Europa också. Det är svårt att få bibehålla den typen av grupp, alltså core-spelare. Så jag vet inte om det är, men framförallt att få in en stabilitet, en tränare som kan vara här i flera år och bygga någonting tror jag är otroligt viktigt. Och sen att man även slussar in juniorer som får utvecklas och ta klivet tror jag kan hjälpa väldigt mycket.
Ser du något tränarnamn där ute som du tror skulle passa ganska bra?
Jag vet inte, du vill ingen kom på, men jag tror väl att alltså, skulle man kunna hitta någon som har lite anknytning till Övik och känna att antingen har bott här eller har någon typ av anknytning, om det är familj eller vad som helst, och verkligen vill vara här på lång sikt, är väl det optimala känner jag. Kan ju vara tufft liksom vi var inne på innan vi började här, att om man vill inte ha någon familj och inga vänner och komma till Övik, så kan det vara tufft och trivas bra. Så att någon som har lite anknytning till stan och vill vara här under en längre period skulle väl ha det absolut bästa.
Och tänk spontant på vilka aktiva tränare där ute som finns. Erik Andersson i Timrå, Mattias Kalin i Västervik. Vi har Henrik Gradin som är scout i Colorado också, tidigare tränare i Modo I20 Sundsvall Hockey. Någon av de tre som du förespråkare eller som hade varit bra tror du?
Ja, den enda jag kan prata om är väl Hinken då, Henrik Gradin. Han är ju den enda som jag har haft som tränare. Och jag gillar han som tränare otroligt mycket och som person, jag känner han väldigt väl. Så skulle han vilja och känna sig manad att ta det jobbet, så tror jag absolut att det skulle funka bra.
Där är du om 10 år.
Oj, oj, oj. 10 år. Förhoppningsvis så är jag kvar i Nordamerika. 35, ja. Då kanske man börjar bli slutskede på karriären. Så man får se. Det är väl ja, svårt att säga, men jag skulle väl helst vilja se mig själv där borta i alla fall och i livet, personliga livet, så ska jag väl ha förhoppningsvis såna träffa någon och skaffa familj, och då börjar man ju bli liksom, då börjar man ändå bli till åren, så att vi, ja, nej,
svårt. Något åt det hållet i alla fall.
Någonting åt det hållet. Mm.
Viktor Vicke O Golosson Olofsson, ditt avsnitt är härmed slut. Och jag tror alla som lyssnar på det här känner precis samma sak som jag. En väldigt ödmjuk person som vi, jag och alla lyssnare undrar väldigt stor framgång. Och tack så mycket för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tusen tack. Tack för de fina orden. Och kul att få vara med.
Och vi säger tack till alla er som har lyssnat på detta avsnitt. Jag är tillbaka med en ny gäst nästa torsdag igen. Den här podden rullar vidare under hela säsongen 2021. Och har ni några gästförslag, hör av er till mig på adam.johansson@expressen.se eller på sociala medier. Då säger jag och Viktor tack för oss och på återhörande igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.